Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det är en tisdag förmiddag i mars. Jag sitter på redaktionen och förbereder en intervju som Ninni och jag ska göra nästa dag. Då ringer telefonen. Det är från USA.
Hello.
How are you doing?
Yeah, fine. So, do you want to comment on the program?
Do I want to come on the program?
Yeah.
I don't think I'll be too good for your audience.
Innan vi publicerade de första avsnitten i den här serien ringde vi Mike för att ge honom chansen att bemöta de anklagelser som riktas mot honom. Vi fick ett kort samtal där han förnekade att han haft kontakt med tjejer i Sverige. Sen hörde vi inget mer från honom. Men nu ringer han alltså upp på eget bevåg.
Well, first off, I don't know the girls that you're talking about, except for maybe one that was pointed out from maybe 4 years ago. The other ones, you haven't given me any name or anything like that. I deal with a lot of mental health issues, you know what I mean? I had my phone stolen. I've had a girlfriend from that area that hacked into my Apple ID. So, like I said, I don't really know what's going on with the situation.
Mike menar att det inte är han som chattat med flera av de tjejer vi intervjuat. Och så kommer han med en förklaring. Han säger att det är en ex-flickvän som blivit arg på honom och sen bestämt sig för att hämnas. Det är exet som chattar med unga tjejer i Sverige och låtsas vara Mike.
She has my pictures, my social media account, she's hacked into my email, my Instagram, my Facebook, threatened to, you know, talk to my family, you know, spread false rumors.
Han menar att han är utsatt för en smutskastningskampanj.
To make me look bad because I ruined a relationship that someone was trying to hide from me.
Could you say who this was so I can check that up?
I mean, that would be on you. I'm not a snitch. I've done prison time. You know what I mean? I'm not like that. I don't roll like that. I don't snitch on people. That's some rat shit.
Okay, but I mean, it sounds very kind of quite a lot of job to ruin someone's, you know, reputation.
I don't know what they want to do in their free time. That's not my business.
All right, but you, yeah, okay. It sounds, yeah, sounds like
whatever they do, I don't have control. I don't keep tabs on them. Whatever they do, that's on them.
Mike berättar under samtalet att det här inte är första gången som en arg ex-flickvän försöker få honom att framstå i dålig dager.
This is not the first time I've dealt with this bullshit.
So you have ended up in this situation before?
Once or twice, yeah. Girls are evil, bro. And I'm sure you've dealt with a couple girls like that.
Actually, I haven't.
Well, lucky you, my guy. And I hope you never have to deal with anything like that.
Från Third Ear Studio. Det här är Uppgång och fall om TikTok-staken. En dokumentärserie av mig, Ninni Westin, och Arvid Hallberg. Femte delen. Mikes sista meddelande.
Men gud vad bra.
Ja.
Ja.
Vi är hemma hos Tilda Törnqvist.
Nej, halv två.
Hon stämmer av veckans schema med sin manager.
Så är inte 13:30?
Nej.
Tilda bor i en liten etta med kokvrå i en norrförort i Stockholm. Och överallt står lådor och prylar som hon fått skickade till sig från företag som vill samarbeta. Plattor med energidryck, kartonger med chips och tvättmedel.
Det är en drinkmix som jag måste testa i TikTok, men jag har inte haft tid så.
Tilda har mycket på gång just nu.
Sen är det massa typ merch och massa goodiebags och grejer.
Hon har nyligen startat ett aktiebolag, fått in allt fler reklamjobb och kan nu leva på att vara influencer.
Jag är ju så här, jag ska bli störst. Alltså det finns ingen annan. Det är det enda jag tänker på när jag vaknar. Det måste jag bli. Alltså så jag tänkte när jag var liten.
Samtidigt har hela den här historien om Mike blivit offentlig. Och Tilda har blivit som en kontaktperson för de tjejer som råkat ut för Mike. Hon har hittat styrka i att berätta sin historia. Men det är dubbelt.
Det har ju känts jättejobbigt och så fort jag ska börja prata om det så är det skitjobbigt liksom. Jag vill ju fortfarande anmäla honom men jag har typ inte tid. Alltså, för det är en sån process. Och jag har liksom inte kraften typ.
Vad tänker du? Vad är det för process tänker du?
Men att så här, först måste jag samla alla... Alltså, jag kan ju inte lämna in någon lista med namn till polisen som inte... tjejer som inte vill vara med typ. Så först måste jag kontakta alla dem och så här, vilka vill. Och så måste jag kontakta polisen igen som typ inte hjälpte sist. Typ så.
Men du känner inte att du skulle bara kunna ringa in själv och bara det här har hänt mig och utan att behöva liksom nämna de andra tjejerna typ.
Alltså grejen, jo men jag gjorde ju det och det funkade liksom inte sist. Så det är bara... Jag vet inte, det känns bara typ jobbigt. Så då blir det bättre att bara släppa det typ.
Jag måste ta det här vidare rättsligt. Och jag behöver hitta alla tjejer som han har utsatt. Alltså alla. Vi är så många som finns bakom dig. Och du behöver inte skämmas för att du har delat bilden med honom. Det är 2022, sånt händer. Men vi måste få rättvisa.
Det känns som du var rätt liksom inställd på fight i dina senare inlägg på TikTok där så här. Vi behöver hitta alla, vi ska, liksom, vi ska gå vidare med det här. Jag vet inte, upplever som att du inte riktigt har den samma alltså, känsla nu, eller hur känner du?
Alltså grejen är att det krävs liksom all min energi för det typ. Och jag har verkligen inte den.
När Mike började pressa Tilda på nakenbilder och hota med att posta de nudes och sexfilmen som han redan hade försökte Tilda göra en polisanmälan. Men hennes upplevelse av telefonsamtalet med polisen var att det var lönlöst.
Det blir bara ännu mer att man liksom... Man skuldbelägger bara sig själv ännu mer. Det är väl typ det som är det jobbiga. För då blir det som att personen säger att så här, den här killen har inte gjort något fel. Typ.
Det är inte bara Tilda Törnqvist som upplevt att hon fått kalla handen av polisen. Flera av de tjejer vi talat med har haft liknande upplevelser. De har utgått från att Mikes eventuella brott aldrig kommer bli utredda.
Alltså jag tror det här blir jättebra. Ja, om du liksom försöker sikta in i
det här. Jag sitta.
Ja, men så kanske. Det blir du, kan inte du så här, presentera dig själv? Säg vad du jobbar med, vad din specialområde är.
Okay. Jag heter Emelie Kjellfelt och jag jobbar som senior åklagare. Min nisch, om man säger, det är internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn och barnpornografi.
Emelie Kjellfelt har varit åklagare i 16 år. Och de senaste 10 åren har hon specialiserat sig på att utreda brott som begås över nätet. 2018 fick hon tillsammans med två kollegor ta emot en utmärkelse från amerikanska FBI efter att de samarbetat i en utredning om sexuella övergrepp som skett över nätet.
Här ska det nu handla om en riktigt vidrig våldtäktshistoria där barn har blivit utsatta. Och Alexandra, du har mer detaljer.
En 41-årig man ska säga som nu åtalas. Han är från Uppland och åtalas för bland annat grov våldtäkt mot barn.
Men det var ju ett ganska omfattande sånt här som man kallar nätpedofilärende. Och där var situationen sådan att vi hade en misstänkt person här i Sverige, en svensk. Men offren, barnen, de befann sig i USA. Så det här innebar att vi hade ett ganska omfattande och intensivt samarbete då med amerikanska myndigheter, bland annat FBI.
Gärningsmannen, i det fallet, som alltså var svensk medborgare, hade fått tjejer i USA, Kanada och Skottland att utföra sexuella handlingar framför webbkamera. Han dömdes för bland annat våldtäkt mot barn till 10 års fängelse.
Trots att han aldrig träffade barnen så döms han för sexuella övergrepp.
Domen i Uppsala tingsrätt var den första i sitt slag och fastställdes senare i Svea hovrätt. I fallet med den svenska nätpedofilen fanns alltså brottsoffren i USA. I vår berättelse är rollerna ombytta. Den potentiella förövaren, Mike, är amerikansk medborgare och de potentiella brottsoffren finns ju här i Sverige. Åklagaren Emily Kjellfelt har inför den här intervjun lyssnat på de 3 första avsnitten i serien.
Vad var det ur dina åklagaröron? Vad är det du hör?
Jag hör väl ett ganska typiskt fall, om man får säga så. Alltså om man tänker nu på hur samhället ser ut idag och hur man använder internet till att begå brott. Det som också är typiskt och som en utmaning för mig som åklagare är just det att man kan befinna sig egentligen var som helst i världen och ändå nå presumtiva offer.
Här är det på sin plats att understryka att han vi kallar Mike varken är åtalad eller dömd för att ha begått något brott.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Över nätet. Han är så vitt vi känner till inte ens polisanmäld här i Sverige.
Flera av de tjejerna vi har pratat med har sagt att de har försökt att anmäla, men att de har bemötts av poliser då som säger att det här är omöjligt. Gärningsmannen befinner sig utomlands i USA. Vad tänker du som åklagare?
Alltså, jag har ju inte varit med de här flickorna eller tjejerna när de har försökt göra en anmälan, så jag vet inte vad som ligger bakom deras berättelse eller upplevelse. Däremot, vad jag kan konstatera, det är ju att det är självklart att det här är ett brott som är begånget i Sverige och att vi har jurisdiktion, som det heter, alltså vi har rätt och möjlighet att utreda det. Så i mitt perspektiv så är det så att säga no-brainer att det här går alltså utmärkt att anmäla och att utreda. Sen vet man inte hur långt man kommer, men att vad ska något problem att utreda det ser jag inte. Problemet som kan uppstå i den här situationen där vi har en misstänkt person, en gärningsperson i ett annat land, det är att man inte alltid kan komma hela vägen i mål, så att man kan inte alltid väcka åtal och komma till en domstol. Och det beror på att många länder har som princip att man utlämnar inte egna medborgare till andra länder. Så det skulle kunna vara ett problem.
Och just så är det med USA. I regel lämnar de inte ut sina medborgare. Men det finns undantag. Sverige och USA har ingått ett avtal som innebär att USA visst kan lämna ut en medborgare som misstänks för brott i Sverige. Förutsättningen är att det brott som personen gjort sig skyldig till i Sverige också är brottsligt i USA.
Och det andra att det ska finnas ett straff som uppgår till 2 års fängelse i det aktuella brottet. Har man uppfyllt de kriterierna, då ska USA på begäran ut av Sverige överväga om man vill utlämna då sin medborgare till Sverige. Om man vägrar för man tycker att nej, men det här är våran medborgare, han får stanna här, så framgår det ändå att då är USA skyldiga att på Sveriges begäran ta över hela lagföringen. Så det man gör istället då, istället för att plocka hit en misstänkt, så överför man hela polisutredningen till USA. Men innan vi gör det så ska vi ändå försöka utreda så långt som är möjligt i Sverige. För det är mycket lättare till exempel för svensk polis att hålla förhör här, att samla in bevisning som finns i Sverige, istället för att begära att amerikanska myndigheter ska liksom på distans försöka säkra sånt. Så att man kör så långt man kan i Sverige innan man då skickar tillbaka till USA, eller skickar över till USA.
Det finns flera utmaningar när en åklagare ska utreda brott som begås över nätet. Emily Kjellfelt är noga med att hon inte vill gå in i detalj i vår berättelse om Mike. Hon vill till exempel inte se de skärmdumpar som vi har fått ta del av.
Jag vill inte gå in och vara subjektiv. Jag måste vara opartisk. Jag vill bara beskriva rättsläget. Men om du kan liksom beskriva generellt vad du tänker.
Jo, men jag tänker till exempel, ja, men ett hot är ju så här, I want to rape you, säger han. I'm going to come and rape you. Det skulle väl kunna klassas som ett olaga hot, antar jag då.
Absolut, så skulle det i de flesta fall det vara det, eller liksom, det är den självklara utgångspunkten. När man jobbar mycket med sexualbrott så är det ju dock inte helt ovanligt att invändningen i alla fall kom att det här var ett rollspel, eller det här är så våran dialog brukar se ut, så att jag menade ingenting med det. Därför är det också alltid väldigt viktigt att man pratar generellt när man använder sig av chattar som bevisning, att man alltid har helheten. Alltså att bara ha en skärmdump, och särskilt en skärmdump som då kanske offret har gjort själv, det har ganska lågt bevisvärde.
En åklagare måste kunna bevisa att det är just den misstänkte som suttit vid datorn när det eventuella brottet begåtts. Till oss har Mike sagt att det är någon annan som utgett sig för att vara honom som haft kontakt med tjejer i Sverige. Den personen, menar Mike, ska ha haft inlogg till hans olika konton på sociala medier. Han har också sagt att någon har spoofat hans telefonnummer, det vill säga använt ett program som gör att de sms som den personen skickar till tjejerna ser ut och komma från Mikes telefonnummer.
Men det är en klassiker, skulle jag säga. Det är en jättevanlig invändning och alltid en utmaning när du jobbar med den här typen av brottslighet. Man måste kunna styrka vem satt bakom tangentbordet just när det här skrevs.
Vad skulle behövas för att i just det här specifika fallet, för att en åklagare skulle titta på det? Vad behövs?
För att, en polisanmälan, skulle jag säga. Det är ju liksom en grundförutsättning att det pågår, att det inleds en förundersökning. Och den är ju polisen skyldig att ta upp om man går och anmäler. Så, och det finns ju större chans att det tas upp av åklagare, att man liksom driver det vidare ju allvarligare brottet är, tänker jag. Och som i det här fallet, om det då är flera flickor och kvinnor som är utsatta, så visar det också på att det finns en vikt av att det här verkar vara någonting och att vi bör driva det. Och också, men det här är kanske spekulationer, ett större incitament även för USA sen framöver att ta över kanske och driva vidare.
Så länge inte en polisanmälan görs så kommer ingenting att hända rättsligt. Därför har åklagaren Emily Kjellfelt en uppmaning till de tjejer som blivit utsatta för Mike.
Vad jag vill säga till i den här intervjun som jag tycker är jätteviktigt, alltså tänker man liksom gå vidare med det här i en polisutredning, så skulle jag råda de här offren att gå dit snarast. För ju mer vi snackar om det, ju mer tugg det blir, liksom även kanske i media och de sinsemellan, desto lägre bevisvärde kommer det få, för att då har ju folk kommit att snacka ihop sig och det blir hypoteser. Så att det är jätteviktigt, skulle jag säga, att man går, tänker man gå vidare, så gör det här nu.
I början brydde jag mig och det påverkade mig jättemycket och jag blev ju ledsen. Jag gick och tänkte på det hela tiden, jag hade en klump i magen. Men det kommer liksom till en punkt då man inte orkar bry sig längre.
Mike fortsätter att höra av sig till flera av de tjejer som medverkat i den här serien. Vi får då och då nya skärmdumpar skickade till oss. Från Jessica till exempel.
Och det spelar ingen roll om man trycker i blockar den här avsändaren och alla konton som den gör. Utan han gör ju nya konton hela tiden. Han kontaktade även min nuvarande kille och frågade, när träffade du Jessica senast?
Ja, vad är han ute efter? Tänker du när han gör saker?
Jag vet inte. Jag har försökt tänkt på det. Och jag har även lyssnat på alla andra tjejers berättelse. Jag tror att han är rädd för att bli lämnad ensam. Det är det jag tror. Han är rädd för att bli lämnad och tål inte att stå själv kvar.
Jessica är kanske den person som vet mest om Mike. För henne har han berättat saker om sin uppväxt och om sin familjesituation. Jessica har under den tid de haft kontakt stöttat honom. Hon försökte bland annat få Mike att ta kontakt med en psykolog.
Det jag tänker kring Mike, det är att han behöver ju självklart hjälp på något vis. Men det han har utsatt oss andra för är inte okej. Och jag tycker att han förtjänar att sättas till svars för det. Speciellt när det handlar om så många unga tjejer. Nu är jag myndig, men när jag fick höra att det var tjejer under 15 år, då man blir bara ledsen och förbannad.
När den här serien går mot sitt slut är det april 2023. Om Mike kommer fortsätta kontakta tjejer i Sverige återstår att se. Innan vi lägger sista handen vid det här avsnittet får vi ett sms. Det är från Jessica. Hon skickar en skärmdump på ett meddelande som hon precis fått av Mike. Det är en selfie. Han har långt hår och skägg och ovanpå bilden har han lagt en text. Mike skriver att om Jessica vill kan han spela in en video där han ber om ursäkt för det han gjort mot henne. Exakt vad det är han vill be om ursäkt för framgår inte. Till sist skriver han att han har en ny flickvän. Hon bor i Ukraina och Mike ska åka dit och hälsa på.
Du har hört den femte och sista delen av TikTok-staken. Mike förnekar de anklagelser som riktas mot honom i den här serien. Jessica heter egentligen något annat. Om du som lyssnar vill komma i kontakt med oss hittar du mejladresser i avsnittsbeskrivningen. Och om du råkat illa ut på nätet så finns det hjälp att få. Vi har lagt länkar i avsnittsbeskrivningen till organisationer som hjälper unga som råkat ut för hot på nätet. Dit kan man höra av sig för att få stöd. Dokumentären gjordes av Ninni Westin och Arvid Hallberg. Producent David Mer. Vignetten är skriven av Anne Skogobel. Ljudmix Gustav Sondén. Ansvarig utgivare på Third Air Studio är Martin Jonsson.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.